Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hur arbetsmarknaden fungerar. Jag tänker, ja, vad tänkte jag där? Nu tappade jag tråden, varför det? Det är fredag eftermiddag.
Jag vill bara poängtera. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Jag klipper det här sen.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Den svenska modellens framtid. En av författarna, Lotta Stern, välkommen.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Jag brukar börja med att gästen får presentera sig, så du får gärna göra det.
Jag är vd för ett fristående forskningsinstitut som heter Ratio, näringslivets forskningsinstitut. Jag är också professor i sociologi med inriktning mot arbetsmarknad och organisation på Stockholms universitet. Jag har naturligtvis många fler identiteter än så, men jag tänker i just det här samtalet är kanske det de två mest centrala.
Mm. När jag läste den här, och när man, jag vet att jag till och med nämnde det för någon. Jag sa svenska modellen, och då var någon som sa, finns den fortfarande? Och min upplevelse är att det inte kanske är helt tydligt för alla vad det är.
Nej.
Alltså om vi skulle fråga 1000 personer, vad beskriv svenska modellen?
Ja.
Så tror inte jag att alla liksom
Nej,
har samma...
Nej, verkligen inte. Jag undervisar ju också på Stockholms universitet och möter en hel del unga människor som knappt vet vad ett kollektivavtal är, som aldrig har varit i närheten av att gå med i facket, eller de förstår inte heller att företag är organiserade i arbetsgivarorganisationer och så vidare. Så det är verkligen en pedagogisk utmaning.
Mm.
Det kan man ju se som ett av motiven för den här boken är väl lite grann att kanske försöka revitalisera diskussionen kring den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mm. Sen är det ju liksom, den svenska modellen är ju ibland också förknippad med välfärdsstaten. Man får ju liksom hålla isär då, för det vi skriver om och pratar om är just arbetsmarknaden. Alltså den här modellen med liksom två parter som gör upp.
Ja, men jag tänkte du skulle få beskriva den.
Den svenska modellen.
Ja, precis. Ja. Och lite bakgrund. Bara som en ingång till.
Ja, men absolut. Då gör jag det väldigt kort, tänker jag.
Det
är, ja, precis. Den är ju extremt komplicerad. Och väldigt, väldigt cool, brukar jag tänka. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på en anda av samförstånd. Man brukar säga att Saltsjöbadsavtalet är liksom grundpelaren. När arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden satte sig ner och liksom sa att nej, men nu, det är så här vi ska jobba framöver.
1918?
Ja, ja, den fyllde 80 år. Ja, så det borde stämma, ja.
Där någonstans.
Någonstans. Och efter det, eller liksom, det gick naturligtvis inte över en natt. Men sen dess så har ju svensk arbetsmarknad varit väldigt karaktäristisk intresserad av att det finns en väldigt stark fackföreningsrörelse. Fortfarande i Sverige så ligger vi någonstans 60-70%, även om det varierar. Och vi har också en väldigt stark arbetsgivarsida, alltså även arbetsgivarna är organiserade. Och det som de här två parterna gör är att teckna kollektivavtal. Och det gör man på lite olika nivåer. Man kan göra det centralt, alltså så kallade huvudavtal. Och sen gör ju varje bransch det i princip. Så att liksom vi har ett teknikavtal, vi har ett tjänstemannavtal inom telekombranschen och så vidare. Så att det finns 700 olika sådana branschavtal i Sverige. Bara det är ju liksom helt otroligt, tycker jag. Och sen då finns det naturligtvis också kollektivavtal lokalt. Alltså företag tecknar kollektivavtal och kommer överens med sin lokala fackklubb om vilka regler som ska gälla. Så det här är liksom ett väldigt mångfacetterat system. Så att det blir egentligen väldigt konstigt att säga den svenska modellen som att det liksom är en homogen massa. För det är det inte. Men den funkar som så när man pratar om det. I vardagslag.
Men varför heter den egentligen den svenska modellen? Och inte som arbetsmarknadsmodellen eller något sånt där?
Jag tror att den framförallt kanske, jag tror att den framträder som allra tydligast när man jämför sig med andra länder. Och då blir det kanske så att det liksom blir den svenska modellen till skillnad från den finska eller liksom den kontinentala modellen och sådär. Och då är den unik. Alltså även i en skandinavisk kontext så även fast det finns också många likheter naturligtvis i Skandinavien. Men liksom alla de nordiska länderna och har liksom vissa kännetecken men ändå också stora skillnader i hur det här fungerar i praktiken.
Och i stort då, vad har den inneburit och innebär?
Den har ju i stort, försöker vi säga, fungerat olika väl under olika perioder. Den har ju också förändrats över tid. Men den svenska modell som vi har nu, den säger vi karaktäriseras av det så kallade märket. Det vill säga att den konkurrensutsatta industrin sätter en slags liksom ribba för vad löneökningarna till exempel ska landa på. Och sen följer alla med. Så att liksom, trots att det är en väldigt liten andel egentligen av svensk ekonomi som är konkurrensutsatt, eller framförallt av en liten andel av liksom den totala partsgemenskapen definierar liksom utrymmet för hela modellen.
Mm.
Och det här är liksom, det är ingen lagstiftning eller det finns liksom inga sanktioner om man bryter mot det här, men det funkar därför att liksom det finns en social norm som säger att liksom, nej, nu ungefär här ska det landa. Och vi ser att det liksom, det tickar på, och det fina med det är att vi har liksom lyckats värna den svenska konkurrenskraften och vi har fått fina reallöneökningar i Sverige, och vi har egentligen en arbetsmarknadsmodell som har tjänat oss väl, både liksom på arbetsgivarsidan eller företagssidan och för anställda.
Och så att man helt enkelt kommer överens, då arbetsgivare, arbetstagare, organisationerna sitter vid bord och diskuterar och så där, kommer fram i den här branschen, så är de här riktmärkena, så att det inte blir liksom helt fritt att sätta.
Nej, men så, och det är klart att på företagsnivå så det kommer ju påverkas av hur bra det går för respektive företag och sånt där. Hur mycket man anser att man har råd och, liksom, och de lokala parterna. Och det kanske är liksom en bransch med jättestor arbetskraftsbrist. Och då kanske det liksom, ja, då pratar vi om liksom att då måste man liksom sätta en marknadslön och så blir den kanske lite högre och så vidare. Så att jag menar, det är ju inte ett perfekt fungerande system, men det är på något vis ändå ett riktmärke som liksom alla förhåller sig till. Och det här har vi på Rasio forskat om tidigare och skrivit en bok om som heter Lönebildning i verkligheten eller något sånt där. Där vi liksom just tittar på genom intervjuer och kvantitativa analyser hur folk resonerar kring de här frågorna. Och det är väldigt tydligt att liksom, oavsett om man följer märket eller inte så vet man om att det finns. Och i vissa lägen så är det ett golv. Det vill säga man kan inte lägga sig under det som företag. Och i vissa andra företag så är det ett tak. Det vill säga man ligger absolut inte över det här. Och det är ju liksom ändå en ganska tydlig liksom gräns Det är ett märke.
Märket med löner. Ja. Och förutom löner då, vad är det mer som...
Ja, det senaste exemplet är ju den berömda överenskommelsen, LAS-överenskommelsen eller kompetensöverenskommelsen, som är på väg nu att rullas ut och som ska bli en ny ingrediens i den svenska modellen. Efter mycket om och men så lyckades ju Svenskt Näringsliv och först tillsammans med PTK att liksom komma överens om en helt ny spelplan egentligen på svensk arbetsmarknad. Och som man då i princip levererade in till politikerna och sa så här, det här har vi kommit överens om. Om ni gör det här nu, då har vi en deal. Liksom. Mm. Och det är väl ett exempel både på hur fantastisk den här modellen ändå är. Därför att man liksom, man kämpar och kämpar. De håller på och förhandlar. Man tänker liksom, hur orkar de? Mm. Men till slut liksom, och lite under liksom lagstiftningsklubban så kom man överens om att nej, men det här är ändå bättre. Det är bättre att vi får sätta spelreglerna.
Vad är egentligen alternativet om man tittar i andra länder som inte har en sån här modell?
Det finns ju alla möjliga alternativ, men man brukar ju kunna... Man kan väl liksom säga förenklat att liksom, antingen så är det staten som sätter spelreglerna. Det vill säga att det är lagstiftningsvägen som spelreglerna på arbetsmarknaden sätts upp. Eller så har man marknaden, det vill säga att det är bara det individuella anställningskontraktet. Vad du och din arbetsgivare kommer överens om eller vad företaget. Att allt det regleras precis som ett vanligt köp- och säljavtal i princip. Och man kommer överens om villkoren i det utan att... någon annan lägger sig i.
Har du några exempel på länder som har...
Typ exemplet USA, tänker jag i USA. Där blir det ju istället då, om man liksom har konflikter så blir ju det domstolskonflikter. Vi har ju ett liksom mycket... om man jämför den svenska modellen internationellt också så har vi väldigt få domstolskonflikter. Och det är ju tack vare att parterna sköter en hel del av den här konflikten. Mm.
Så liksom, ja. Och det ska man tänka på att det är bra, det är positivt. Absolut. Det som spar ju kostnader.
Spar kostnader för samhället, det är också, tänker jag, ett mycket mer utvecklat lärandesystem i mångt och mycket. Alltså att folk lär sig att förhandla med varandra, att komma överens, att hitta lösningar. Det skapar ju också en kultur på svenska arbetsplatser som jag tror faktiskt gynnar alla i mångt och mycket. Och vi pratar lite grann om det i den här boken, just om att den här svenska modellen faktiskt också bidrar till socialt kapital och att liksom tilliten i samhället, för att man liksom lär sig att se varandras perspektiv och man vet att jag kommer sitta här om ett år igen och förhandla med dig eller någon som dig. Och det är liksom det är inte så himla...
Nej, man ska inte underskatta det. Och ni nämner bland annat att är det tilliten? Det jag tror det var USA ni jämförde med, att tilliten faktiskt har fallit.
Ja, precis.
För man kan tänka sig att den liksom är stabil över tid, men det är ingen garanti, utan nu minns inte jag de siffrorna i huvudet, men i amerikanska där har man sett att det har fallit ganska drastiskt.
Yep, under senare år, ja. Och det är naturligtvis inte bara en arbetsmarknadsgrej, utan det har ju att göra med liksom den politiska utvecklingen i USA. Där man har, och det är väl därifrån vi också tycker att det är viktigt att lyfta just den här liksom tillitskapande ingrediensen i det. Mm. Därför att är det någonting som är ett stort potentiellt samhällsproblem nu, så är det ju den här polariseringen. Att vi liksom börjar se på varandra som fiender, eller att vi liksom börjar tänka allt för mycket i vi och dem och så vidare. Och det är ju, jag tänker ju att det här sättet att arbeta med förhandling och överenskommelser, att försöka liksom hitta en lösning, är inte så himla dumt i att också skapa liksom den typen av liksom, aha, de tänker så.
Mm.
Aha.
Om man tänker sig de här parterna, liksom arbetsgivare, organisation och fackförbund. Mm. Historiskt sett så har de ju haft lite mer av så här politiska färger i ryggen, kan man ju säga. Men har de det idag? Finns det någon skillnad? Liksom, förstår vad jag menar? Hur ser kopplingen ut mellan politisk inriktning och vad man tycker och tänker?
Det är väl egentligen bara LO som har en uttalad politisk koppling idag. i övrigt så är min uppfattning faktiskt, tror jag, att det är en ganska pragmatisk fackföreningsrörelse exempelvis. Man pratar med dem som är villiga att lyssna. Förlåt, det kanske låter väl pragmatiskt, men jag tror också att det finns bland de svenska politiska partierna, i alla fall just nu, det är ju sånt som kan förändras naturligtvis, men just nu så finns det en otrolig ödmjukhet inför att den svenska modellen har tjänat Sverige väl, liksom oavsett partifärg. Jag tror liksom inte att det är egentligen en politisk fråga, utan man är ganska nöjd med att parterna sköter arbetsmarknadsfrågorna och att de gör det bäst själva. Mm. Och det är ju liksom, det är ett ganska stor skillnad från 70-talet när liksom det fanns en mycket mer aktivistisk politisk inställning till liksom arbetsmarknadsfrågorna. Men, så att liksom, men just nu så tror jag att det finns inte riktigt heller en tydlig skillnad i, alltså det är min uppfattning, men jag är ju liksom inte statsvetare, jag är inte superbra på de politiska maktspelen heller.
Nej.
Men det är så här jag spekulerar, nu får du liksom insyn i min hjärna snarare än liksom forsknings.
Det är bra, men nej, för det man kan höra det är ju att det är väl mer åt höger som man så vill luckra upp LAS lite eller liksom ändra dem till exempel, eller att det var Reinfeldts regering som man höjde
A-kassan. Nej, man tog bort skatt. Man fick ju någon slags skatterabatt på fackföreningsavgiften.
Ja, den höjdes, den avgiften, för att vara med i facket. Så det är ju lite indikationer någonstans ändå på. Och jag menar, vänstern pratar väl ofta mer om liksom trygga anställningar och så vidare. Så att det är väl lite i alla fall att det drar. Men det är inget parti som är liksom så här helt anti den här liksom generella modellen.
Nej, men det är klart att det finns ideologiska skillnader här. Det ska man ju inte sticka under stol med. Liberala partier tycker att liksom, frivillighet är bättre än tvång. Mm. Medan mer socialistiskt inriktade partier tycker att liksom, nej, men det är ändå bättre att staten liksom värnar den lille och så vidare. Så att jag menar, det är klart att det finns en grundläggande idé, historisk eller jag vet inte hur man ska utföra, men liksom, det finns grundläggande skillnader i idéer kring vad som är bäst för samhället.
Mm.
Men det är inte helt tydligt. Jag menar, trots allt så kollektivavtal är ändå en slags avtal som ingås frivilligt. Sen kan man ju liksom diskutera liksom gradskillnader i vad är frivilligt när det finns en strejk. Ja, men du vet, liksom allt det här. Men just nu och just idag så är det ändå, tycker jag, en relativt stor samsyn kring att arbetsmarknadsfrågor sköter parterna. Och politiker ska ta hand om det som parterna inte klarar av.
Mm,
och att det finns liksom en ganska uttalad vilja åt alla möjliga håll om att det här är ändå en bra idé.
Mm. Ni har ju identifierat 4 områden. Där ni diskuterar
4 leverabler som vi tycker att svenska modellen ska leverera på, kan man
säga. Ja, precis. Där ni diskuterar för- och nackdelar. Mm. Så jag tänkte att vi skulle i alla fall hinna beröra allihopa.
Ja.
Det är ju som sagt, som med allting annat här i livet, det finns för- och nackdelar.
Ja, så är det.
Med det här, så man får försöka hålla flera tankar ut samtidigt. Och om vi börjar med den som heter konkurrenskraft.
En av de saker som vi förväntar oss att den svenska modellen ska liksom klara av att leverera, så kan man väl säga att det handlar ju om liksom ekonomisk tillväxt och att vi får ett välstånd som vi kan fördela i samhället på olika sätt. Och det blev för oss en sån här, där kan vi ju liksom jämföra, det är också tacksamt med den typen av variabler naturligtvis, för att det går att liksom jämföra BNP per capita och produktivitetsutveckling över tid och såna här saker. Och det finns data tillgängligt från OECD och andra där man liksom kan se hur går det för Sverige internationellt sett. Och givet att vi är en liten exportberoende nation så måste ju vi kunna konkurrera med andra länder för att sälja våra grejer. Och här kan man väl se att liksom, vi klarar oss ju hyfsat. Men det finns liksom indikationer på att allt inte är rosenrött. Bland annat så låg vi väldigt mycket bättre till produktivitetsökningsmässigt innan finanskrisen än efter. Jämfört med liksom våra konkurrentländer om man så vill. Och det här är ju någonting man måste liksom fundera över. Vad är det som gör att inte våra företag utvecklas och liksom blir bättre på att lösa problem än liksom företag i andra länder? Och det är, så enkelt är det, men det är också naturligtvis väldigt svårt. För det blir liksom en siffra som fångar liksom ett helt lands utvecklingskraft på något vis. Liksom.
Och vad ingår då? Vad är det som påverkar konkurrenskraften? Alltså utifrån den svenska modellen?
Nej, men vi tänker ju att här handlar det väldigt mycket om just produktivitet. Produktivitet handlar ju om att lösa saker på ett smartare sätt. Egentligen genom att man antingen investerar i maskiner eller i humankapital. Alltså det vill säga anställda. Och när det gäller då svensk industri och svenska företag så verkar det som att vi behöver få ökad produktivitet på alla sätt och vis. Alltså genom digitalisering till exempel och anammande av ny teknik som gör att vi kan lösa problem smartare, snabbare, whatever, med högre kvalitet. Vi behöver kompetens som, alltså anställda som är duktiga på sina jobb och som kan göra saker på ett smart sätt. Det här är ju skitkomplicerade saker naturligtvis. Men där finns det ju liksom eventuellt institutionella. Vi pratar bland annat om anställningstrygghetslagen som en sån ingrediens som liksom tenderar att göra att folk stannar väldigt länge på sitt företag. Och att det skapar också på så sätt att liksom, vi har en trygghetslagstiftning som bygger på anställningstid. Så att om man flyttar på sig så blir man först in. Och då är det liksom en osäkerhet i avtals. Alltså sådär att man kanske hellre stannar då. Helt enkelt om man är orolig för det. Och då kanske det egentligen är så att man skulle egentligen passa bättre på ett annat företag än det där man är på idag. Men man väljer ändå att stanna kvar därför att man känner sig trygg. Och vet att liksom, jag har ändå jobbat här i 7 år nu.
Precis.
Och sen så har vi då liksom det alternativet som också är det liksom att det upplevs som en stor risk för företag att anställa och framförallt kanske då att anställa osäkra kort. Det vill säga det finns en tendens till att man bara satsar på sådana som är ungefär likadana som de man redan har. Och därmed så liksom blir det mindre kreativt, mindre innovativt och det får en massa andra konsekvenser också rent liksom utanförskapsmässigt naturligtvis. Men just när vi pratar om konkurrenskraften då handlar det om liksom vårat näringslivs förmåga att liksom levereras bra grejer till bra priser så att säga.
Ja, för någonstans liksom, vad ska man säga, den svenska modellen sätter ju en spelplan som det här med anställningstrygghet. Fördelen är att man kan känna sig trygg om man har en anställning med märke till exempel när det är begränsade löner då. Det kan ju vara fördel att det blir jämnare lönespridning.
Precis.
Men det blir också en nackdel att man kanske flyttar utomlands för att tjäna mer pengar eller och så vidare.
Exakt. Eller att man liksom att det inte spelar så stor roll om man anstränger sig eller inte.
Nej, just det.
Alltså att det liksom också blir en situation där man liksom säger ja. Men vadå, om jag kämpar hjärnet så blir det liksom, istället för 2,2 så fick jag 2,3. Ja, men du vet. Och nu säger inte jag att löner är allt som motiverar människor, för så är det verkligen inte. Och jag tillhör ju själv ett skrå där liksom just pengar inte kanske är den främsta drivkraften på jobbet. Men det är, man ska inte heller underskatta det, om man så säger. Utan det är en ingrediens som liksom gör att folk vill vara på jobbet mera.
Och en annan del av spelplanen som jag tänkte också kasta in som ni tar upp. Det är ju det här med att vi är under en förändring med digitalisering, robotisering. Alltså som kommer in plus en demografisk förändring i Sverige. Och plus då liksom invandring och att alla inte kommer in på arbetsmarknaden.
Ja.
Så att det är också en del som vi sa inte det innan. Men jag tänkte det är också med i analysen av det här. Och det var konkurrens. Var det mer du ville peta? Nu blir det ju här liksom att vi nämner några delar.
Precis, det går inte att prata om alla delar som sagt. Mm. Men det viktigaste är väl liksom att vi behöver tillväxt, vi behöver utveckling för att liksom det ska bli bra för Sverige. Lika enkelt att säga och svårt att göra kanske, men så är det.
Utvecklingskraften kommer ju som den andra området. Utifrån spelplan och den svenska modellen, vad har ni sett där?
Där tänker vi oss ju framförallt det här med liksom dynamiken i näringslivet, att det liksom kommer in nya innovativa företag och att det sker någon slags utveckling även i gamla företag. Det är liksom, de här sakerna hänger naturligtvis ihop. Men utvecklingskraft, så som vi diskuterar den här, handlar mycket mer om det här med att det liksom blir spänst i, kanske konstigt uttryckt, men att det liksom, att det tillkommer nya företag, att Sverige innoverar, alltså att det kommer till innovationer som gör saker bättre, att vi anammar ny teknik och liksom investerar i den så att det liksom sker utveckling. Så om man tänker i längden, så är det ju utvecklingskraften som ger konkurrenskraft. Så att de här hänger ju, de är ju på något vis ett, liksom, de är inte tydligt två olika saker, men de betonar lite olika saker. Så utvecklingskraft idag ger liksom BNP imorgon.
Är det till större utsträckning också mindre företag som växer?
Så är det naturligtvis, ja.
Och vågar man anställa?
Ja, precis. Alltså, det är en väldigt viktig del i utvecklingskraften, såklart. Att det kommer nya företag, att de vågar växa och att de kan växa. Och då kommer vi in på liksom det här med kompetensförsörjningen. Alltså, hittar man arbetskraft? För det är ju liksom minst lika viktigt. Det visar sig ju i bland annat forskning som Ratio bedriver, att nyföretag är ju riskabla företag. Det vill säga en ganska stor andel av dem går ju i konken. Så det är ju riskabelt att arbeta för nya företag. Och där kan man ju också tänka då att den här liksom stora trygghetstörsten kan spela in i att man inte vågar ta som anställd risken att liksom börja jobba för en startup. Till exempel. Men det som är fantastiskt med de här nya unga företagen, det är ju att de i högre utsträckning då anställer sådana som inte är födda i Sverige och unga människor. Så de verkar ha en ganska viktig liksom, integrations, bryter utanförskap på olika sätt, vilket ju också är, liksom, det är ju inte deras mål, men det visar sig att de bidrar också på så vis. Liksom. Så att utvecklingskraft är bra för samhället, men det är också bra för de som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Och det är väl ändå ganska ballt, tänker jag.
Och jag tänker liksom, motsatsen till utvecklingskraft, det är liksom någon som jobbar på Försäkringskassan i 100 år, ja, och sitter på en säker anställning. Och
har gjort samma sak hela tiden. Och, inte
och
så
bara
säker.
Väntar på pensionen.
Ja, liksom.
Men man är säker.
Ja,
man har
kollektivavtal. Och man är i en bemärkelse säkert ganska nöjd. Men man har ju inte roligt, tänker jag. Vi pratade ju lite grann om livslångt lärande och vad som egentligen är livslångt lärande.
Innan vi började
spela in. Och man kan väl tänka att just den där typen av trygghet som vi tänker oss liksom är just att liksom jag sitter här på min kontorstol och jag kan göra det tills jag går i pension. Det är ju i en bemärkelse extremt tryggt. Men det är ju också extremt tråkigt, tänker jag då. Så att om man skulle liksom kunna knuffa igång folk lite bättre. Och där tänker ju jag att den här LAS-överenskommelsen som finns här nu på ett sätt är en otrolig innovation har en otroligt stark potential i att liksom åstadkomma den typen av liksom knuff in i att liksom våga tänka nytt och kanske är det något jag skulle kunna göra och så vidare.
Och vad säger den?
Som en del i det här paketet så har ju då parterna och sedermera också lagstiftningen kommit fram till att liksom, ja, men vi gör det lite lättare att liksom säga upp personer. Det vill säga vi ruckar på tryggheten i bemärkelsen jag sitter här på min stol. Men så kopplar vi det till att man, om man har varit anställd länge, så har man också möjlighet att liksom få omställning under anställning. Den svenska modellen är ju fantastisk för att vi har omställningsorganisationer kopplade till den. Så att liksom den dagen man blir uppsagd så finns det en trygghet i att man får faktiskt hjälp utanför sitt företag med professionella människor som hjälper en vidare i karriären. Det är ju fantastiskt, men det kräver ju att man först har blivit av med jobbet. Det som är det kreativa och nytänkande i det här i överenskommelsen är att man nu säger att okej, men man ska också kunna få göra en typ av omställning under sin karriär, det vill säga även utan att ha blivit uppsagd, så ska man då kunna ta studielån, man ska ha rätt att vara tjänstledig från sitt arbete och arbetsgivaren, ja, det finns liksom fonderade medel via omställningsorganisationerna för att betala en del av kostnaderna för personers lön.
Mm.
Så att vi har fått en infrastruktur som verkligen sponsrar det livslånga lärandet på ett extremt tydligt sätt, som jag tror faktiskt är nästan världsunikt. Och det ger
incitament för utveckling.
Ja, men precis. Och trygghet under förändring.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I boken så ger ni också liksom, ja, olika poäng för att liksom, ge er utvärdering om de områdena. Och i konkurrenskraften så ger ni faktiskt en högre poäng jämförelsevis då med den andra utvecklingskraften som vi precis pratade om.
Ja.
Och det bygger väl mycket på det att det också, den svenska modellen kanske inte alltid då, liksom, vad ska man säga, outputen blir inte den här utvecklingskraften, lite som vi har varit inne på.
Lite trygghets.
Ja, alltså att det lutar mer åt trygghet än kanske just åt
utveckling.
Så där är ett förbättringsområde. Mm,
precis. Men vi får ändå godkänt på utvecklingskraft, tror jag.
Ja.
En trea.
Precis, precis.
Det är liksom, det är okej, men det är inte som man blir till sig i trasorna.
Nej, och det känns ju igen just det resonemanget där med att det är många som lutar sig tillbaka.
Mm.
Det tredje området heter kompetensförsörjning.
Ja.
Vad handlar det om?
Både liksom matchningen på arbetsmarknaden, det handlar om kompetensbristen, och här kommer ju demografin in lite, åtminstone tänker jag, som där vi liksom tydligt ser att vi har en åldrande befolkning, vi har en strukturomvandling som ställer krav på lite nya typer av kompetenser, och samtidigt så har vi en situation i Sverige där företag åberopar just kompetensbrist som en extremt viktig ett tillväxthinder. Man säger nej till order och man kan inte växa som man vill tack vare att man inte hittar rätt personer att anställa. Och samtidigt har vi då arbetslöshet. Så att det är liksom inte roligt, tycker jag, för den svenska modellen.
Att det ser ut lite av en paradox också på någonstans, att man kanske inte tänker på det. Och den här dåliga matchning, det handlar om utbud och efterfrågan.
Precis.
Helt enkelt. Och att vi har den sjunkit?
Alltså det beror på lite hur man ser det. Om man tittar på hur folk själva rapporterar om matchningen med sina jobb. Det vill säga man ställer frågor till anställda om vad har du för utbildning och vad liksom behövs den här utbildningen för det jobb du utför. Då har vi en allt sämre matchning över tid. När SCB gör motsvarande beräkningar utifrån sina registerdata, det vill säga när de tittar på liksom mera kvalifikationskraven och sin yrkesklassificering, då ser de en mindre matchningsproblematik. Så att det, lite är det liksom, hur mäter vi det här då? Så det går ju att diskutera. Men det vi ser är ju att ganska många personer har en utbildning som inte matchar deras kompetens.
Och det är bra, är det särskilda grupper som sticker ut där?
Ja, ganska många av dem är ju naturligtvis gymnasieutbildade personer som sitter i kassan på ICA.
Men alltså, är det en dålig matchning?
Ja, men på ett sätt är det ju det. Därför att du behöver inte en teoretisk gymnasieutbildning för att klara kvalifikationskraven för en kassörska. Mm. Alltså, men det är ju så här det är, liksom, att det är ju väldigt komplext å ena sidan. Så utbildningsexpansioner har ju på ett sätt gett en överkvalificering. Men vi har också överkvalifikationer liksom, på akademiska utbildningar. Att folk sitter med en treårig fil. Kand. I någonting och jobbar som biograf, vaktmästare eller liksom. Så att jag menar, det finns
och sen en grupp med de som är väldigt högutbildade som kanske kör taxi eller Uber och så vidare.
Men precis. Är ju naturligtvis också en liksom bedrövlig.
Men sen också kompetensbrist på företag, alltså inom vissa yrken helt enkelt också, där det inte finns.
Precis, och då i media, och man hör ju väldigt mycket om att det saknas ingenjörer till exempel och IT-programmerare och annat. Men det man ser också i de här enkätundersökningarna som görs om vilka yrkesgrupper som saknas, då är det ju liksom inte alls bara högkvalificerade, alltså akademiska utbildningar eller högskoleutbildningar, utan det är svetsare, målare, rörmokare, alltså kvalificerade yrken som liksom där det räcker med ett gymnasiebetyg. Mm. Alltså fastän man måste ju då välja inte ett teoretiskt gymnasium utan ett yrkesgymnasium.
Mm.
Så där har vi ju också jättemycket att göra och jobba med.
Och även inom sjukvården, om man dessutom då ser på den demografiska förändringen som kommer ske, så kommer också behövas mycket folk där.
Yes.
Alltså det kommer behöva anställas mycket folk.
Ja, jag lyssnade på SKRs ekonom, tror jag, som pratade om att för att fylla pensionsavgångarna framöver så skulle liksom kommuner och landsting behöva anställa alla som går ut gymnasiet. I princip.
Mm.
Om alla de läste ung vård- och omsorgsprogram så kanske det funkar.
För att sammanfatta den lite där, så ni, om jag bara återgår till de här betygen, bara för att också sammanfatta er analys. Precis. Så ger ni högt betyg för att det är ändå relativt hög sysselsättning just nu.
Precis.
Men just matchning och flexibilitet är ett problem.
Ja, absolut.
Sen är det sista området inkluderande samhälle.
Just det, precis. Och det handlar ju om att alla ska ha en chans i samhället på något vis. Och att vi ska ha en samhällelig kultur som är inkluderande, men som också, jag menar, vi pratar mycket om tillit och att vi ska ha ett samhällsklimat som liksom, där man respekterar varandra, där man har förståelse för varandra. Och här har vi mycket som är bra i Sverige. Vi lyfter bland annat att den svenska modellen skapar tillit genom förhandlingar och att man liksom man möter varandra om och om igen och att man lär liksom känna varandras perspektiv och man lär också, vi tänker att det leder också till en förståelse av liksom varför man tycker olika om saker. Vilket är antipolariserande i sig, tänker vi.
Det tycker jag det borde pratas mer om.
Ja, definitivt. Överhuvudtaget så borde vi ha ett samhällsklimat där vi liksom slutar och bara prata om skillnader och vi och dem. Och där vi försöker i mycket högre utsträckning prata om. Ja, men hur tänker du då?
Ja,
varför tänker du så när jag tänker så här? Och så där?
Ja, men även att just att svenska modellen faktiskt bidrar till det. För det är lätt att bara tänka anställningsavtal och lön.
Ja, men och sen så tänker jag också att när man ser svenska modellen i tv och hör dem på radio, så här, då är det ju väldigt mycket. Det lyfts liksom de olika perspektiven. Ja, vi i LO, vi tycker minsann så här och arbetsgivarna är dumma och så vidare.
Just det, konflikterna.
Ja, då är det mycket konflikt. Men i själva verket så är ju de här personerna som står där i tv-kameran, de har ju liksom suttit i förhandlingar flera gånger om. Och de vet mycket väl hur den andra personen tänker och varför den tänker så. Så att det är ju väldigt mycket liksom, det skapas väldigt mycket insikter, förståelse tror jag, som just den här typen av upprepande relationer ger. Mm. Nästan per automatik skulle jag säga. Så att det är en liksom oförutsedd konsekvens av det här förhandlingsspelet.
Ja, och i just det här området då, inkluderande samhälle, så pratar ni också om rättvisa, tillträde för unga och nyanlända.
Just det.
Det är ganska svårt för nyanlända och unga att komma in på arbetsmarknaden. Alltså den här modellen bromsar det lite grann.
Absolut. Och det är ju inte ett bra betyg för modellen. Så Nej. Är det ju. Mm. Och vi ger ju den faktiskt underkänt här. Mm. Nu ska jag inte överdriva betygssättningen. Vi tänker ju att den här betygssättningen handlar lite grann om att skapa debatt och dialog kring frågorna. Men det blir också väldigt tydligt att här har Sverige ändå, alltså vi är ett fantastiskt samhälle på väldigt många sätt, och jag tänker att vi ändå liksom lyfter det i den här boken, att vi säger liksom, mycket är väldigt bra, den här modellen har tjänat oss väl, men den tenderar att skapa vi och dem. Så om relationerna inom modellen bygger tillit, så blir det ju också lite grann de som är med i modellen och de som står utanför, och utanför modellen så finns ju inte bara unga med låg utbildning, alltså de som inte har gått gymnasiet, och sen så har vi då sådana som har flyttat in i landet som vuxna och inte har en svensk grundutbildning eller liksom som kommer från Sverige. Där ser vi ju att vi borde kunna bättre. Alltså det är ju också någon slags ambition naturligtvis, men liksom här levererar vi inte så bra som man skulle önska. Inte i en internationell kontext, men inte heller utifrån ett perspektiv som svensk. Man tänker så här, vi som är ett sånt fantastiskt land, vi borde kunna fixa det här bättre. Men det visar sig vara väldigt, väldigt svårt.
Det bästa vore såklart om alla var så att säga inne i modellen.
Så är det ju, men det går ju inte. Modellen bygger ju på frivillighet liksom, i mångt och mycket. Vi kan inte tvinga folk att vara med i facket till exempel.
Nej, men jag tänkte mest att alla hade varit inne på arbetsmarknaden.
Ja, men precis. Jo, men självklart.
Men har det skiftat över tid? Hur har den utvecklingen? Eller?
Men det är såklart. Alltså, men det har ju också att göra med samhällsutveckling. Att vi har allt högre andel av högkvalificerade arbeten i Sverige. Alltså, vi har en högt kvalificerad arbetskraft med högre utbildning. Och de lågkvalificerade jobben har nästan försvunnit. Inte helt. Och vi ser ju liksom väldigt tydliga branschskillnader i var ungdomar och nyanlända får jobb. Det är liksom restaurangbranschen, det är butiker. På sådana områden där det liksom är väldigt låga trösklar in på arbetsmarknaden. Mm. Och vi skulle egentligen behöva fler sådana arbeten. Och det här diskuteras ju fram och tillbaka utifrån liksom, nej, det är inte bra och så vidare. Vi ska ha liksom schyssta jobb med bra villkor i Sverige. Mm. Ja, men det önskar ju vi också. Men liksom, poängen är ju på något vis att liksom, bygger man så höga trösklar in på arbetsmarknaden, då kommer vissa inte att ta sig över dem.
Just det.
Så att liksom, där finns det en tydlig trade-off. Alltså och där har vi kanske inte hittat rätt ännu i Sverige.
Mm. Och jag tänkte att vi också som sista del ska hinna med några. För ni kommer ju med förslag.
Mm.
Helt enkelt. Alltså input på vad ni tror på för att då förbättra.
Ja.
Egentligen. Den svenska modellens framtid helt enkelt.
Ja.
Hur många är det? Hur många förslag är det? Har ni numrerat 1, 2, 3, 4, 5?
Kanske 5.
Ja, eller hur?
Det kan vara 5.
De heter ju, jag kan läsa vad de heter.
Ja, men tack.
Den första, belöna kompetens, ansvar och prestation.
Mm.
Den andra, värna fredsplikten genom reformerade konfliktregler. Den tredje, förbättrad flexibilitet och kompetensförsörjning.
Ja.
4, inkludera outsiders. 5, stärk parternas attraktivitet.
Just det, små lätta uppgifter.
Ja. Nej, men den fjärde, inkluderar outsiders, var vi inne på,
ja, precis.
Det här med att det finns ett utanförskap Och vi måste på något vis få in dem som helt enkelt inte kommer in.
Nej, men precis. Det är ju både av rättvisa skäl naturligtvis. Att alla ska få ha en chans att försörja sig. Men det handlar ju också om mänsklig värdighet. Alltså det, som vuxen så vill man klara sig själv. Och vi har idag många vuxna som inte kan försörja sig själva. Och det leder till alla möjliga problem på sikt som inte är bra för samhället eller för individerna. Så där kan vi jobba hårdare.
Och här diskuterar ni just om låglönejobben som är liksom en del i den debatten.
Precis.
Om det kan vara en eventuell liksom lösning eller väg på något vis.
Och hur man ska konstruera de här låglönejobben kan vi ju liksom diskutera. Men någonting måste göras. Så enkelt kan vi väl ändå säga att det är.
Den första som belönar kompetens, ansvar och prestation.
Just det.
Vi var ju inne på det lite innan där när vi pratade om just utvecklingskraft och sådär. Få till det. Vad kan man göra där?
Som sagt, Sverige har en av världens mest sammanpressade lönefördelningar. Och i mångt och mycket så finns det en idé om att det är bra. Att det finns lite löneskillnader. Och så kan det kanske vara på ett sätt. Alltså det blir ingen skillnad. Om vi tänker oss att det finns det finns någon slags sweet spot här där man liksom fortfarande lönar sig att jobba och att prestera och göra bra ifrån sig och men där det liksom inte blir så stora löneskillnader så att det liksom skapas polarisering på arbetsmarknaden så att säga. Jag tror att Sverige ligger liksom väldigt mycket i en situation där man skulle önska lite större lönespridning just för att liksom talanger ska premieras och utvecklingskraften ska stimuleras på det sättet att bidrar man mycket så ska det liksom synas. Det ska löna sig att vara duktig på sitt jobb. Och där har vi liksom ett problem i att kollektivavtalen är ganska otympliga i hur de tillåter lönehöjningar.
Samtidigt har väl Sverige presterat bra förhållandevis, alltså att vi är så små i världen. Alltså,
absolut.
Alltså kanske i och med att vi har haft...
Vi har väldigt bra arbetsplatser. Vi jobbar väldigt hårt. För så är det ju.
Ja.
När jag pratar om en sweet spot, då menar inte jag liksom att vi ska röra oss enormt mycket åt ett annat håll. Men det måste också vara så att man på företag ska kunna liksom behålla en person som man tycker gör en fantastisk insats genom att belöna den.
Ja, det får inte bli att det blir 2% lönehöjning.
Nej, men precis. Nej. Därför att det är inte utvecklingskraft. Lite att man måste kunna jobba med alla möjliga medel naturligtvis för att stimulera motivation och prestation. Men lön är inte oviktigt.
Och just se den delen med utvecklingskraft som att den faktiskt påverkas av olika instrument.
Ja, men verkligen. Och inte minst gäller det arbetaryrken ska jag säga också. Där är det som mest struktur och i många fall tarifflöner. Där alla får precis lika stor förhöjning och alla får precis samma löner. Så att liksom lönespridningen i princip från det du kommer in tills du är 65 år. Det finns mycket personalpolitik som skulle kunna frigöras om inte kollektivavtalen var så strikta.
Vi ska bara värna fredsplikten genom reformerade konfliktregler. Vi har inte pratat så mycket om konfliktregler.
Nej, vi har extremt liberala konfliktregler i Sverige. Och till omvärldens stora förvåning så leder ju inte det till mycket konflikter. Vi har ju nästan inga konflikter alls på svenska arbetsmarknaden. Och det är ju tack vare att vi har väldigt ansvarstagande fackförbund. Men varför vi lyfter den här frågan, det är ju att liksom, vi måste också värna den svenska modellen. Inte bara som den fungerar idag utan också i ett potentiellt framtidsscenario där vi får mer radikala fackförbund exempelvis. Eller överhuvudtaget att liksom samhällsklimatet förändras. Och att vi även i det scenariot ska ha liksom spelregler på plats som gör att vi kan leverera. Och då handlar det ju väldigt mycket om att ja, men idéer som att man ska ha, det ska finnas någon slags proportion mellan strejk eller mellan konfliktåtgärder eller anledningen till att man konfliktar. Alltså det ska inte vara en skitsak och så går man ut i strejk över den, utan det ska liksom finnas någon slags proportionalitet i det. Och här tänker ju vi att liksom det bästa i en liksom önskevärld så skulle parterna fixa det här själva. De skulle sätta sig ner och säga så här, så här kommer vi överens om det här. Mm. Och det gjorde man ju i hamnkonflikten som sedermera blev liksom lagstiftning. Så det är ett exempel där liksom parterna i ett hårt läge ändå kunde liksom, okej, vi löser det på det här viset. Så det finns potential här, men det är en jättesvår fråga därför att strejkrätten är helig. Mm. Och att gå ut i konflikt är liksom, det är liksom fackförbundens liksom främsta strid. Alltså det är ju liksom deras maktvapen som de sällan använder och som de sällan behöver använda. Därför att de har liksom mandat och de blir lyssnade på. Men sånt kan förändras.
Mm, just det. Jag tänkte vi ska också säga någonting om den tredje, förbättrad flexibilitet och kompetensförsörjning. Jag har också delvis varit inne på lite grann. För det handlar också om, som är kopplat till konkurrenskraft och utvecklingskraft och hela den biten.
Ja, de här grejerna hör ju ihop.
Ja, men och flexibilitet, det menar jag som på arbetsmarknaden, att det inte blir så fast för att det liksom bromsar. Precis. Stärk parternas attraktivitet, det har vi ju kanske inte varit inne på
direkt. Och det är inte minst viktigt. För att den här modellen bygger på att det finns starka parter på båda sidor.
Alltså många medlemmar.
Många medlemmar hos både arbetsgivarorganisationer och hos fackförbund. För att utan det mandatet som det ger, då kommer den här modellen krackelera och över tid antagligen inte fungera särskilt väl. Så det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt att folk förstår det centrala i att engagera sig i den här typen av organisationer.
Har medlemsantalet gått ner?
Det har det. Och i vissa sektorer, i vissa branscher och industrier så är medlems, åtminstone om man tittar på fackförbunden, deras medlemsutveckling så går det inte alls bra i rekryteringen. Och i vissa av dem så är det ganska, liksom, de har inte helt lätt. Det kan ha, just, vi pratade tidigare om ingångsyrken och det finns ju också inom de liksom, lågtröskelyrkena en ganska stor personalomsättning. Folk stannar liksom inte där utan man har det som kanske första 3-4 åren och sen hittar man någonting annat eller liksom börjar plugga eller något. Men där har man ju svårt att rekrytera fackliga medlemmar.
Mm.
Å andra sidan är ju verkligen arbetsgivarna ofta väldigt i väldigt hög utsträckning med sin arbetsgivarorganisation.
Mm.
Så att, men det här är liksom ett rörligt, det är rörlig materia, men det är viktigt att det finns ett mandat för att det här ska liksom, för att man ska sätta sig vid förhandlingsbordet och säga att vi representerar faktiskt din anställda eller liksom.
Nej, men och också att fler förstår vikten av det. Det kanske vi har hjälpt några med.
Ja, men jag tänker det här. Jag ser det som ett av mina syften.
Mm. Tänker att vi ska runda av.
Mm.
Förutom att läsa boken, vilket jag rekommenderar. Vi har ju inte hunnit prata om det. Den innehåller mycket och är spännande. Jag tänkte om vi ska skicka med någonting alltså, kring svenska modellen. Hur man kan man tänka eller något du vill skicka med.
Jag skulle säga att den här modellen är i all sin komplexitet faktiskt en fantastisk bedrift. Att den här fungerar och att den ger så goda villkor och att det finns ett sånt, liksom, ett sånt samförstånd faktiskt mellan parterna i att vad som är viktigt och så vidare. Det är värt att lära känna. Det behöver folk bli mer medvetna om.
Den är övervägande bra, även om det finns förbättringsområden kan man säga.
Klart.
Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, var hittar man dig någonstans?
Då hittar man mig på ratio.se. Och googlar man där, eller söker, eller vad man gör, så hittar man mig.
Tack för att du var med.
Tack själv, tack för inbjudan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.